På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.
Det här är en podd från Sydsvenskan.
Nya tag, nya möjligheter. Transportera in pucken. Det gör man ju skickligt. Titta på det där, ja! Smack, säger det! Och det är Berg Poulsen som skickade den där i ramverket. Paja Niemi! Han matar dit! Han gör! 2-2!
Hej och välkomna till det 36:e avsnittet av Redhawks-podden med mig Fredrik Hedenskog och Kent Leon Jönsson. Hej Kent!
Hej!
Idag så ska vi fokusera på Malmö Redhawks fortsatt utsatta tabelläge, även om det blev lite mindre utsatt på torsdagskvällen.
Absolut, det var ju faktiskt så att det var ju där typ vi kan ha varit runt kvart i åtta där HV ledde och Malmö låg under. De är helt jämnt poängmässigt i tabellen.
Vi ska också titta fram, blicka fram mot slutspurten. Det återstår ju 6 matcher av grundserien. Men vi börjar med att svepa igenom de 3 senaste matcherna. 2 ganska bleka hemmainsatser, Linköping 1-3 förra torsdag, eller i torsdags, och Rögle 2-3 i lördags. Också då seger borta mot Frölunda med 4-1 här på tisdagskvällen. Var vill du börja, Kent?
Jag kan väl börja med en kronologisk ordning där man svepa snabbt igenom det här som du sa. Men, det känns länge sedan nu, men det är inte så många dagar sedan. Men ja. Linköping, den första perioden var ju kanske en av de sämsta den här, ja, vi står fast att det var den sämsta hemmaperioden den här säsongen, där släpper in 3 mål och ja, kommer aldrig tillbaka riktigt. Marcus Högberg, Linköpings målvakt, vinner målvaktsmatchen klart mot Malmös Dito, och ja, matchen över efter en period sen är Linköping kontrollerade ganska bra och tycker en, ja, det finns ju, de fortsätter att spela hela vägen Malmö, men det räcker inte riktigt till. Och sen Rögle, där får man ju allt. Man får allt serverat med ett så kallat skitmål som Kiviholm liksom på något sätt slår in. Ja, det var ungefär som att man sätter på en binder för ögonen och kastar in en puck framför mål. Och den går in. Ett riktigt självmål var det. Men sen kan man aldrig liksom surfa vidare på det. Utan Rögle som inte är speciellt bra vinner ändå komfortabelt. Malmö kan inte liksom riktigt pingponga med publik. Och då ska man ändå säga att jag tyckte att hemmafansen under inledningen faktiskt väl röstarkan Rögles, eller i alla fall i paritet med decibelstyrkan, och det händer ju inte ofta.
Var ett sidospår där, var ja. Publiken också liksom visade ett ovanligt tydligt missnöje mot Linköping.
Ja, så buar väl från och till, men inte, jag uppfattar inte så mycket, men jag kan missa att det var folk som tyckte att även i derbyt buar mycket, men jag kanske var så avstängd, men jag sprider burop i alla fall.
Ja, men jag försöker mer peka på ett generellt höjning av engagemanget.
Jag tyckte det var mest, för min del var det mest påtagligt i derbyt, och det så kanske det blir. Men det var ju återigen ett svajigt målvaktsspel av Marmelin, det får vi inte blunda för, och inställningsmässigt var ju derbyt svagt. Och de fick ju aldrig någon push på slutet, känner jag, även om det var bara ett mål som skilde.
Ja, och reduceringen kom när det var vad? 11 sekunder kvar?
Precis. Ja. Och vad jag förstår så, när man pratade om Kim Rostal efteråt, så sa han, han skulle egentligen inte vara på den positionen, men tog sig in där och lyckas leta fram på att göra ett mål. Och det, ja, det, historien som följde sen, så kanske det var bra för självförtroende för att sätta dit den pucken. Men det är ju också det här, stor publik, förlorar igen, derby förlorar igen. Man får leta sig tillbaka till ja, jag ska passa på att avliva den myten som cirkulerar eller vilt i arenan. Att, även under matchens gång, det var ju folk som sa att det hade sagts på något sponsormöte med både Rögle och Malmö Sport att Malmö inte hade vunnit inför stor publik knappt någon gång. Men så är det ju inte riktigt. 2018-19 slår man Rögle båda gångerna i arenan och det är över 11 000 med ena matchen och över 12 000 med den andra. Men det är ju just det här.
Det är ju ändå fem säsonger sen.
Men det är fem säsonger, det är jättelänge sen. Jag köper dig, håller helt med om. Det är jättesvagt och det är negativ reklam. Ska man öka sina marknadsdelar i sydvästra Skåne där konkurrensen är hård med MFF, då gäller det att varje ny åskådare man får in ska man försöka behålla. Eller få in fem gånger till under säsongen. Nu har de väl höjt publiksnittet förvisso lite grann, men det är också det att personer som kommer in i arenan, det kan ju vara så också att de tar med sig andra människor dit och vad är det roligt på hockey, John? Nej, det är, man vill ju inte gå hem som förlorare. Och så är det ju. Och det tycker jag man känner i Malmö som stad att man är ju också bortskämd med MFFs framgångar och man vill vinna. Så är det. Ja, det var de två matcherna. Ska jag själv gå över till Frölunda?
Ja, det kan vi göra.
Ja, det var ju disciplin. Adam Werner fick chansen och gjorde en stor match för 94 i räddningsprocent. Starka räddningar i starten som var förtroendeskapande, skulle jag säga. Och helt plötsligt fanns det här bandet mellan uteförsvaret och målvakten. Man kände det första skottet och det är just Werners styrka är ju att han oftast tar första skottet. Har man liksom ett taggat försvar och får bort returerna så kan det gå som det gick ju med Frölunda. Sen ska man inte glömma att Frölunda passar Malmö rätt väl i jämna matcher. De kan också hänga, lyfta med i tempot där. Och Kolla uttryckte det rätt bra i Sydsvenska häromdagen att vi behöver inte tänka så mycket. Men lite så är det. Men jag tyckte gärna att de tänkte rätt väl för de var rätt så duktiga på att skärma av Frölunda och liksom som ett skickligare lag får man ju ändå trots att säga, men jag tror det var deras, de hade 9 raka vinster till den stilen och så vinner helt plötsligt Malmö och ja, helt plötsligt så jag solen upp igen i Håker Malmö.
Du har ju redan här varit inne på målvaktsfrågan ett par gånger. Och det är ju man får ju säga att det är ändå någon sorts röd tråd här. Och du har ju upprepade gånger gjort din ståndpunkt klar i den här frågan, men vad...
Jag skulle vilja säga, det har gjort jag brukar ju dra det här liksom med att Marmelin och topparna är ojämna och Werner känns mer stabil men kanske inte har de här topparna. Men jag tror problemet är att man inte har hittat en uttalad första målvakt. Marmelin har mer varit än Werner, men det är ändå, de är väldigt jämna fast på olika sätt så att säga. Och jag tyckte inför säsongen, det låter kanske för mig att säga, men att den positionen var mest osäker. Sen hänger det ju samman med, allt hänger ihop med försvarsspelet också. Men de har ju ett powerplay på 20% och ett boxplay på 68% i uppklarningsprocent kan man väl säga då. Om man brukar säga, slår man ihop de här två siffrorna, 20% i powerplay, det är helt okej. Men 20% nästa kolumn då, boxplay, man brukar säga att det ska vara ungefär 100, då har man gjort det ganska bra. Men då har man 68, så man är ganska i boxplaysprocent så att säga. Så man är ganska långt ifrån godkänt där. Och det har ju inte bara med målvakterna att göra, utan det är också att man skänker motståndarna för lätta lägen och liksom boxen krymper och de kan spela rakt igenom boxen bla bla bla. Men visst, målvaktspositionen har varit utsatt och omdiskuterad och kritiserad och med all rätt. Men det är ju ansvaret vi gillar naturligtvis inte bara på målvakterna. Det finns ju liksom en hel stab runt om. Och det, men jag tror att Werners insats igår var ju lyft i hela laget. Sådana insatser ser Marmelin också för. Men man får nu leta sig tillbaka till hösten där för att hitta de riktiga guldkornen. Och sen har man en liten, ska inte säga att det hänger ett moln över det här, utan det är tvärtom, är ju egentligen bara solsken, för att Werner går väl i väntans tider ska bli pappa, och det är någonstans, han sa ju i alla fall i en intervju med oss i januari att det är i början av mars, och dit närmar vi oss med stormstage, så att men nu, ja, så han riskerar ju missa en eller två matcher kanske, men och det vore ju synd om man har en sån här stark match bakom sig.
Men om man har två målvakter med så olika egenskaper, borde det inte gå att
klona dem?
Nej, men jag tänker mer liksom kanske att utläsa vilken målvakt som passar bäst mot vilket motstånd.
Jo, men det har jag varit inne lite på det, men det, jag tror att de har sagt att det är rätt svårt och sen, men jag tror fullt och fast att de spelar mycket på svagheterna hos de olika målvakterna naturligtvis. Vet man har en målvakt som kanske stoppar mycket, motar, puckar, släpper returer, låt säga att den målvakten är Werner, så kanske man slänger in mer puckar i trafiken och försöker då hänga runt med kassen och försöker hitta de här returerna och vara starka där. Och allt det där vet ju Malmö om naturligtvis, och då försöker de ju, då gjorde de ett Frölunda igår, och försöker de ju stå upp och vara aggressiva i boxen. Och sen mot, har man Marmelin, så vet man att, ja visst, han kan göra vilka räddningar som helst, men jag tycker han har lite svaghet, eller det är en del som har skott utifrån som man tycker han skulle ta med hyfsat fri sikt. Och då kanske man skjuter mer. Så jag tror det är svårt att välja målvakt efter motstånd, eftersom ett lag oftast innehåller många olika typer av skyttar.
Okej.
Det var lång förklaring och jag tror inte vi kom någonstans.
Jag fick i alla fall ställa min fråga. Jag är nöjd.
Ja.
Om det blir fortsatt SHL-spel nästa säsong, så har ju Marmelind kontrakt. Hur länge har han det?
Ja, han har nästa säsong, också. Om jag minns rätt.
Werner däremot har ett utgående kontrakt. Hur ska klubben agera i det här?
Jag tror man måste hitta en målvakt som är på pappret stabil och ett snäpp till. Även om man vet man kan krama ut de här insatserna av båda målvakterna. Det naturliga är ju att Marmelin får fortsätta. Så de gör tvärtom, ge Werner kontrakt. Eller kan de inte ta in en ny målvakt? Ja, de kan, men då får de ju då på något sätt skepa bort Marmelin i så fall, och då blir det väldigt dyrt, och de hade ju någon liknande affär med Alsenfelt och ett par utspelare för 2 år sedan, och det kostar ju liksom mer, betydligt mer än vad det smakar. Så att jag tror man sitter med Marmelin och ska in en målvakt till. Det är nog så man måste agera på något sätt.
Men det låter inte heller helt billigt.
Nej, det låter inte billigt. Alltså, ska du in en målvakt som på pappret är bättre än Marmelin och Werner, så pratar vi ju kanske 200 000 i månaden och uppåt.
Jag gissar att man också som icke-topplag behöver betala lite mer.
Kanske behöver betala lite mer, och det är långt bit ner i rangordning också när det gäller att hitta en ny målvakt. Det är en massa andra klubbar som den målvakten hellre väljer. För att okej, du som är gammal fotbollsmålvakt vet ju att det är kul att mycket göra, men det är kanske inte kul att förlora. Det är oftast, hamnar du i blickfången som målvakt, på gott och ont. Så är det ju. Som Werner i den här matchen, är han ju, man blir ju snabbt hjälte också. Och synda bort. Ja. Gränsen är hårfin. Särskilt i en sport som hockey där det går snabbt. Och det, liksom, det kan vara en liten... att du står med 2 hektar fel på skridskon, så att säga, på och tyngden på fel fot, så att säga, så är du körd.
Men om det skulle bli kval för Malmös del, då är det, räcker det med det målvaktsbesättningen man har?
Ja, alltså det räcker om väl att spela som man gjorde igår, då tror jag det räcker. Men får man liksom oerhört svåra insatser, så kommer inte räcka. Och förra säsongen tog man in Brandon Maxwell, nordamerikansk målvakt. Och då var det ju samtidigt som, det gjorde man som för att ersätta Marmelin, och samtidigt så steppade Werner upp och var väldigt bra i kvalserien. Men Maxwell var ju liksom lugn som en filbunker. Jag stod ju inte alls i kvarspelet fram till liksom den femte matchen, måste det ha varit väl, i Gävle. Eller slänger de in honom och han håller nollan. Det är ju vad man populärt säger, pannben.
Man skulle också kunna kalla det för fingerspitsgefyl.
Absolut.
Från ledningen. Så.
Det måste man ju säga. Och om det hade blivit motsatt effekt så hade ja, så hade många undrat varför. Men så är det ibland. Man ska ju ha det där flytet.
Men det var ju efter de hade förlorat match 4
hemma. Ja, precis. Och man kände att nu kommer Brynäs vända på det här typ.
Känner man det?
Ja, nej, kanske inte fullt ut. Men jag känner hela tiden under den här kvalsen att jag tyckte att Brynäs kanske var lite mer spelförande, men Malmö jobbade betydligt hårdare. De hade en del spelare som var oerhört skickliga med pucken, men kanske inte gjorde det här extra milen hemåt så att säga, utan körde på egen grilla.
Nu släpper vi en ny podd. Expressen Dock.
Einar, han går in i fel gård, förstår du? Och sen där, en annan skytt, jag tror, kommer emot han och fortsätter skjuta.
Lyssna på premiäravsnittet. Mordet på Einar, det sista vittnet. Med mig, krimreporter Nina Svanberg.
Hon började skrika på mig. Backa, hon började säga, vad händer? Så han är död. Så vad säger du för något? Så hon började skrika, han är död. Så han sköt han nu 21 meter.
Lyssna i appen eller där poddar finns.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Då ska vi blicka lite framåt. Det återstår ju 6 omgångar av grundserien. Man Redox har i nuläget 6 poäng ner till HV71. Där fick man ju lite hjälp av Rögle på tisdagskvällen.
Och Rögle hjälpte sig själva kan man väl
säga. Ja, det gjorde de ju också. De spelar nu mer för sig själva.
Det tror jag.
De är ju nu med en poängs marginal på slutspelsplats.
Precis.
Kallas det inte play-in längre?
Jo, det kallas nog play-in, men ja. Jag tycker det är ett lite glitet namn.
Ja. Ja. Och närmast då för Malmö så väntar Oskarshamn som förbereder sig för kval och har 5 raka förluster. Men vad behöver Malmö göra spelmässigt här framåt?
Ja, men jag tror att Frölunda-matchen måste ju kännas som liksom, underlag och måttstock. Samma ska jag säga, intensitet, samma inställning, samma noggrannhet. Just spela med lite större säkerhetsmarginaler. Jag vet att de vill liksom, spela modern hockey, sätta hög press, sätta mycket skridskor. Men det är ett jobbigt sätt att spela på och får man inte träff i det, har man en lite sämre dag rent vad ska man säga, inställningsmässigt, då är det jättesvårt att spela på det viset. Och man vill vara konstruktiva bakifrån. Stundtals har vi fått se den hockey, men... vi kan säga möjligen kan man säga att skalan ställer till lite också att man... Eftersom vi tagit ett steg fram under hösten, helt plötsligt blev det 2 steg tillbaka. Men mitt stora frågetecken är om materialet som det ser ut nu matchar den ambitionen som man hade från början. Och i det här utsatta läget så tror jag att man får någonstans använda Frölunda-matchen som kör den liksom... på repris i omklädningsrummet hela tiden. Och tittar man på topplagen, tittar man på Växjö som har bättre spelare, men på något sätt kan göra som de här klassiska topplagen. De kan bara städa av en match och vinna på ett osnyggt sätt. Och Malmö vinner väldigt få matcher där man känner att de har varit det klart sämre laget. Det är inte många på den. Det finns ju någon ströpoäng här och där, men det är oftast i känslan man har fått att men de var faktiskt kanske värna en poäng då, men de förlorar ändå.
Men är det, om man tittar på matchen mot Oskarshamn då till exempel, är det överförbart på den matchen?
Alltså jag tror att jag kan göra reklam för att jag har en liten intervju med Martin Finlander som kommer ut här. Vi spelar in tidigt, vad är det för dag idag Fredrik?
Onsdag är det idag.
Tidigt på onsdag morgon och den kommer väl ut ja, inför matchen så att säga. Och där pratar lite om deras, de är inne i ett annat mindset. De är ju inne där att de förbereder sig för de vet att det blir kval och förbereder sig lite för det. Men de vill ändå vinna matcher. Jag tror att Oskarshamn är ju naturligtvis stukat, men jag tror ändå att man får inte nonchalera dem, utan man måste angripa matchen på samma sätt som man angriper matchen mot ett topplag, Lex Frölunda då, och vara lika noggranna, för att Frölunda vill gärna vinna, men jag tror inte, kanske inte de är beredda att betala priset för det redan nu. Finlander sa ju en många kloka saker. En sak var att han sa att ungefär så här, att vi vet att allt börjar om när vårt kval börjar. Då börjar, är det helt ny säsong för oss. Och de har ju haft det mindsetet länge, och det kommer gynna dem i ett kval. Jag är inte så säkert att det gynnar dem just i morgon torsdag mot Malmö. Men ja.
Nej, de är ju såklart i ett läge där man liksom alla ska man säga, all avvägningar man behöver göra, så är det ju kvalet som väger tyngst så att säga. Så.
Det är ju helt i fokus, och de, faktiskt, de kan ju in och träna lite hårdare under den här perioden när de andra känner att ja, det är så mycket matcher, vi tar, håller igen lite. Men de kan träna lite hårdare och mer låta matcherna vara ja, ett steg på vägen mot kvalet.
Vi har ju tidigare pratat om att Janne Kokkanen och Lauri Paajuniemi är på väg bort. Det är ju väldigt mycket som talar för att de inte spelar i Malmö nästa säsong. Påverkar det deras spel här under de sex sista omgångarna på något sätt?
Oerhört svårt att säga. Apropå att de är på väg bort, så kan man väl säga så att Teemu Kivihalme sa i intervju att han önskar dem lycka till Schweiz, ungefär så. Så att vi kan ju säga att det är ja, ritat i sanden i alla fall. Ja, alla säger att de är professionella och vill vinna såklart, och vi lämnar det här med vad ska man säga, med hejdan och behåll. Nu spelar inte Paajuniemi igår, men det är väl, jag förmodar han kan vara aktuell redan på torsdag. Men hur som helst så tror jag tror att det kanske brann lite mer i Suvegård-bröderna förra säsongen. Med andra sidan så är en sån som Janne Kokkanen är ju, han är ju något extra. Han är ju liksom en av de bästa spelarna 2000-talet i Redox. Och vi ser ju redan mot Frölunda ett det var kanske mer Kalle Perssons mål, ett väldigt snyggt mål, men det var ändå liksom en divergspel med Janne K då, som var ja, ett av de snyggaste mål de gjort den här säsongen. Och sen gör ju Janne K gör ju även det här liksom försäkringsmålet 4-1 på slutet, Trygg-Hansa-målet. Finns andra försäkringsbolag, jag vet
inte i hockey.
Nej, kanske inte. Så att han är ju oerhört betydelsefull för dem. Jag tycker han i Frölunda att man visar återigen vilken stor spelare han är. Så att, inget rakt svar kanske på den frågan. Men låt säga när man kommer, skulle man hamna kvar så, ja, då kommer det bli en helt annan typ av hockey. Mycket, mycket, mycket tätare hockey och liksom mindre rolig hockey. Och har man då tankarna och liksom reskoffert och packad och så fram emot alptoppar och fin mörk choklad och låga skatter, då kanske man är någon annanstans. Men just nu, får jag bara säga avslutningen, tror de hanterar väldigt väl.
Jag förstår att det är svårt för Malmö Red också att konkurrera med schweiziska löner. Men är det liksom helt bortom rimlighetens gräns att man skulle kunna behålla sådana här spelare?
Nej, det tror jag inte det. Alltså jag tror att, alltså, jag vet inte hur lång tid tillbaka säger man, jag är tillbaka 10-15 år sedan, så sa det så att lönerna i SHL var i paritet med de schweiziska. Men två saker har väl skett. Dels kronans urholkade värde, och dels, och schweizerfrancen idag, det är ju Det är något helt annat. Och dels också det här med att de har utökat utlänningskvoten. Nu är ju de här två spelarna vi nämnde väldigt etablerade i europeisk hockey åtminstone. Men det gör ju också att de kan chansa lite med de svenska klubbarna. Tidigare, men går man tillbaka till typ 80-talet så hade, var det två platser, så var det fyra, nu tror jag det är fem eller sex utlänningar som får spela samtidigt. Så det påverkar naturligtvis. Svar på din fråga, jag tror att de riktigt stora klubbarna i svensk hockey kan konkurrera. Men skulle Malmö konkurrera i det här fallet så tar det väl en stor del av budgeten. Jag tror nästan att liksom någon sponsor får gå in och öronmärka pengar liksom just i det här fallet.
Vad hade alltså, om man ser på den säsongen som de har haft, vad hade krävt för att behålla det? Alltså,
pengamässigt?
Jag tänker kanske inte absoluta summor, men pratar vi liksom dubblad lön eller vad...
Ja, kanske jag skulle att ja, skulle väl alltså kanske en topp 10 lön i svensk hockey, kanske det var säkert en bra bit över 300 000 i månaden. Och så tror jag också det att man konkurrerar med det här att det är jobbigt att spela ett bottenlag. Man ser framför sig att det är långt till titlar. Det är ju lite skönare att spela i ett lag som bara rullar på och Färjestad, Växjö och sådär. Där man gör mycket mer poäng i den här typen av lag. Ja, Janne Kockan har gjort många poäng ändå. Väldigt högt poängsnitt. Men jag tror att det är en skönare resa. Och jag tror man konkurrerar både med pengar. Schweiz fördelar. Pengar, livsstil, korta resor. Rolig hockey, ungefär så. Och svensk SHL, det är ju inte någon, alla upplever inte det som en jätterolig liga att spela i. Särskilt inte om man är en lirare, så att säga.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Du, när vi ändå håller på att prata om nyförvärven här så känns det som ett bra tillfälle att göra en liten genomgång. Att du ska få förklara här hur sportchefen Björn Liljander har lyckats. Du har ju förberett omdömen här för alla nyförvärven. 1-5 i betyg, och då kör du lite, inte liksom absoluta prestationer utan väger in förväntningarna inför säsongen också.
Ja, men jag tänkte lite så att ja.
Men då kan vi ju börja med backarna. Dominik Badinka till att börja med.
Alltså jag tyckte att nu var han petad igår. Jag tyckte att den petningen kom helt rätt. Då hade han gjort ett hyfsat stort försvarsmisstag på ett av Rögles mål. Där han liksom chansade lite och inte stängde insidan. Och Daniel Saar kom farandes där. Men han, jag menar, det har ju varit tvåsiffrigt antal NHL-skator på många matcher här med slutet. Och jag tror de flesta kommer att få se Badinka.
Hur går petningen ihop med den hypen då?
Nej, det jag kanske inte jag fullt ut. Men jag tror att det här tänkte... För de har ju petat en mer rutinerad check som vi också kommer till lite senare. Jakob Galva som är betydligt mer rutinerad. Jag tror att man valde kanske att... Nu har... Kollar är ju väldigt, gillar ju Badinka väldigt mycket och ser honom som han representerar det här snabba, puttrygga och snabba komma ut ur zonspelet väldigt väl. Man spelar rätt ganska våghalset också, och det finns en viss felmarginal och kanske inte så bra utan pucken. Då känner man, vi har torskat två raka hemma och vi inte ser speciellt bra ut. Vi behöver få in rutin, vi behöver få in lite mer stabilitet. Sen, men det kan naturligtvis också så att han har mindre skada eller något i den stilen. Men jag gissar att det är så. Så ser man liksom till hur han spelar så tycker jag det är kanske en... Det är en offensiv back som har fått rätt mycket tid på isen och är då minus 7 och 4 poäng. 4 poäng för mig är ju jättelitet om man är offensiv back. Och kan han ha spelat powerplay eller så. Men och kan fel mycket puck. Så där är han kanske svag 3, men ser, väger in ålder och var han kom ifrån TPS juniorlag, då är han ju en femma. Så det är ju, man, han är en typisk spelare där han liksom väger in allt, så får man, som du sa, ett absolut betyg och ett betyg sett utifrån förväntningar. Så han är, och tar man liksom Liljanders alltså fingertoppskänsla här, så är det ju liksom en jättebra värvning som kommer från ingenstans och är ju mycket bättre än vad man kan förvänta sig.
Går vi vidare med den nyss nämnde Galvas?
Ja, där trodde jag. Jag trodde att han skulle vara i den ledande, kanske backen eller topp 2, topp 3 back. Men det har inte varit. Han har varit peta från och till. Och man ser att han har mycket i sig. Och han har kontrakt nästa år. Sen är inte det alltid. Det finns ju inte garanti att man är kvar för det. Liksom, om inte allting stämmer. Om man kanske inte trivs med istid eller med staden eller whatever. Men jag tror att han kan bli bättre nästa år om han stannar. Han verkar väldigt ambitiös. Men han har fått, jag tycker han har haft det lite svårt. Och lite svårt att hantera det fysiska spelet runt kassen. Men så gör han som igår, så gör han en väldigt, väldigt fin uppåkning och spelar fram en dålig som Mattias Lassen, trotjänaren, som får sätta ett väldigt fint mål. Men jag kan inte ge honom mer än en tvåa, det kan jag inte. Det vore ju oerhört märkligt. Så en tvåa får han helt enkelt.
Är det då den klassiska sydsvenskan tvåan, det vill säga godkänt?
Godkänt, men jag har alltså sett förväntningar.
I underkant godkänt?
I underkant godkänt, ja. Sett till förväntningar, ja.
Johan Ivarsson.
Stor, stark och skulle väl ersätta liksom, stå för det här fysiska i försvarsuppträdande som man tappar liksom i när... Inte minst när Oliver Larsson backen med NB-måten försvann. Och jag tycker han har fyllt den rollen hyfsat väl. Han kommer ändå från en allsvensk klubb. Södertälje har ju mycket, har en del SL-erfarenhet tidigare i Malmö och även i Färjestad. Varit en sväng i Finland. Jag skulle vilja säga att han är en trea. Han har klarat sig ganska väl. Bra skridskåkare. Det finns ju några missar här och där, men vem gör inte det? Det gör ju du också när du skriver bland Fredrik.
Alltså ja, det, ofta är, kanske... det är oerhört sällsynt, ja. Ska jag säga. Men så, visst, det händer.
Det händer, ja. Men så är det ju. Så att, men en trea skulle jag säga.
Mm. Teemu Kivihalme.
Ja, han är ju liksom en... ja, det ju, finns ju så mycket att säga om honom. Liksom det, framförallt tycker jag att det är alltid kul att se en spelare som verkligen tycker själv det är roligt att spela hockey. Och det gör ju han. Han flyger fram över isen. Han har rolig spelstil. Han har ju explosiv skridskåkning. Han kan gå från det stillastående till liksom trampa upp rätt högt fart och runda sin back. Hoppar in i anfallen. Skapar mycket med egen hand. Kanske inte superstabil bakåt. Det finns ju en del errors så att säga under resans gång. En del enkla misstag. Och kanske inte riktigt kom igång efter sin skada. Men igår tyckte jag att han hade tagit, alltså lagt på 10% till. Stark fyra kanske rent av skulle jag vilja säga. Sett till förväntningar och sånt. Snuddar på en femma. En väldigt trevlig bekantskap och verkar vara väl laid back utanför isen och väldigt finskt namn måste vi säga, men pratar ju, är ofortsen i Minnesota, pratar ju mer än Fargo, amerikanska affär som är bekanta med den utmärkta HBO-serien.
Apropå väldigt finska namn då, Noti Vitasalo.
Det är ett namn som är svårslaget tycker jag i svenska öron. Kom in på lån förra året och då var han ju rätt frisk fläkt tyckte jag. Stod ja, var riktigt så lite så skogshugga hockey med finess, men och nu blir han väl liksom värvad.
Vad är skogshugga hockey?
Ja, lite så att han till så över stort och sten och hade liksom vad ska jag säga, ryggsäcken packad med Stureholms limpa med smör och en yxa i handen.
Med finess.
Och en välslipad sådan. Ja. Och vi ska säga kanske en schweizisk armékniv också i fickan. Men nu tycker jag har varit rätt så blekt och lite det här framfusade, friska liksom. Det har lite suddats bort eller slipats bort. Så, ja, jag säger bara en tvåa där. Jag kanske får skäl för detta, men jag, ja, så är jag.
Hårda bud.
Hårda bud i Mellerud.
Ska vi säga Robin Alvarez.
Nu fick han ju chansen i första kedjan igår, om man nu kallar den med Janne K och Carl Persson första kedjan, men istället för Pioneer. Men tyckte jag att man såg den spelaren Robin har varit. Han gjorde skitjobbet för dem. Han var tillräckligt spelskicklig för att kunna spela med dem. Var en väldigt bra kugg i det, krävde inte lika mycket putt, tillit inte lika mycket putt som Pajunemi, och det gjorde att Janne K kunde liksom lite ställa om sina ögon, behövde inte leta efter den här passningen till Pajunemi, men det har gått så kort tid som han kom tillbaka, han hade uppstartsträcka hittills en tvåa, men kan mycket väl sluta säsongen på en trea skulle jag vilja säga.
Skulle han kunna vara aktuell för någon sorts fortsättning? Ett ettårskontrakt eller så?
Alltså ja, det är nog övervägt lite. För han känns ju vältränad och sånt. Men det måste ju liksom vara en skylt runt halsen i så fall att stå och rea på. Och jag vet att han var villig. När han tränade med Pantorna under hösten och väntade på att Malmö skulle signa upp honom. De var väldigt heta på honom under våren och intresse svala betänkligt, och jag tyckte att de skulle signa till dem, och jag vet att de var rätt så, han var beredd att signa för en ganska moderat peng i hockeysammanhang, ungefär kanske som en specialistläkare har i Sverige, men i hockeysammanhang ganska hygglig peng så att säga för vad SHL. Och är han inställd på något liknande nästa säsong, så tycker jag att det finns inte mycket att... Jag hade nog signat honom, det hade jag nog gjort. Men nu är inte jag sportchef.
Bra att du förtydligar verket. Vi går vidare med Thomas Berg Paulsen.
Ett spelare som är OM... kämpar hårt, hyggligt skridskåkare, inte överdrivet bra händer, men där kom från norska ligan, och bara att man tar en plats i den här typen av roll som en grovarbetare, som man kan tycka utifrån att ja, men det är inte så svårt. Jo, men det är det, om du ska förstå SHL och förstå åkriktningar och vilka ytor man ska täcka och göra det på bra sätt, och det har han gjort. Bara där är man tvåa. Att man tar en plats alltså, och sen adderar det andra. Ja, en trea.
Kanske en överflödig fråga här med tanke på vad du har sagt innan då, men Janne Kokkanen.
Ja, det är ju femma. Så enda jag hade liksom, enda invändning jag hade alltså under inledningen, jag tyckte att han kanske inte dominerar matcherna som man ibland kan säga, eller vad ska man säga, en dominant spelare göra. Och det hänger ihop med dominant. Ja. Men alltså, man har gjort en av poängen, men nu med slutet när han kommer tillbaka efter sin skada, så tycker jag han liksom verkligen tagit taktspinnen, och man ser ännu mer, måste jag säga, att han kan styra tempot eller diktera tempot lite upp och ner, liksom han kan sänka när han kan höja det, och det, för mig utmärker det en riktigt stor spelare. Jag tycker att han är och poängen har du fått ändå liksom i en väldigt hög omfattning. Så att jag tycker att han är, som jag var inne på tidigare, en av de bästa spelarna de har haft i klubben under 2000-talet, skulle jag nu vilja säga. Väldigt, väldigt, väldigt smart spelare som kan liksom på något sätt karva ut sin egen liten lilla ishörna, egen kvadratmeter på isen utan att komma in i den. Ja. En femma.
En femma. Den här listan är jävligt lång, Kent.
Ja, men så är det ju hockey. De värvar ju spelare hela tiden. Det var som någon sa, någon gammal UV i sammanhanget. Ja, har man bara bytt ut en tredjedel av truppen så har man ju gjort det ganska bra. Så man landar ju ofta på 6-8, 10 nya spelare per säsong. Och så eftersom det är skador uppstår och sånt så fyller man på och någon får lämna. Ja, det var en liten... utveckling.
Ja. Var är vi nu? Nu är vi på Lauri Paajuniemi.
Ja, jag vacklar här lite mellan i betyg mellan 3 och 4. Jag tycker jag bränner lite för många lägen och spelar man med sån center som Janne K som har serverat honom extremt mycket. Så tycker jag kanske han är ändå klubbens näst bästa poängplockare eller lagets mesta poängplockare, så att väldigt bra spelare, det är inte det, men jag tycker man kanske skulle fått ut lite ännu mer mål av honom på något sätt, för att han förstår att skjuta i väldigt bra läge och får liksom puckar med rätt hastighet, alla vet att han ska skjuta dem, men för mig handlar ju målskytten ganska mycket om att träffa målet. Och känna det, att träffa inte målet, ja, då får jag sänka hastigheten.
Då blir det ju aldrig mål alltså.
Jo, i hockey blir det ju det, för det studsar ju på folk och det flyger och far. Det är ju lite så att och målvakten får inte ihop benen, bla bla bla, allting. En skicklig spelare, men en, ska jag säga då, en svag 4 ska jag säga då.
Ja, så är det.
Jag är inte riktigt överens med mig själv, men jag landar i det.
Ja, ja. Det är de sista 6 matcherna som får avgöra vad han...
Ja, lite så faktiskt.
Då. En spelare som inte längre är kvar, eller inte spelar med den här säsongen, är Alan Quine. Vad har du att säga där?
Ja, där hade jag ju jättemycket högre förväntningar. Jag vet att klubben hade också ganska mycket högre förväntningar, och det var ju någon träningsmatch, jag tror för övrigt det var med TV71, där tempot var liksom division 1 nivå som det ibland kan bli en träningsmatch för augusti typ, och då var det såg ut som man skulle hade ja, hela lådan full av trolleritricks, och sen gjorde han en jättebra par, någon jättebra match, jag tror det var med Växjö, och någon hyggligt bra match för. Men sen, ja, sen någonting hände att han hamnade ju aldrig på den nivån som man, som att fina spelet början byggde upp för att kunna liksom skapa sen. Så att jag tror inte han trivdes med tempot, jag tror inte han trivdes med det hårda närkampsspelet som alltid är på något sätt i SHL. Och det kanske inte riktigt ser ut som man kan tro, det är mycket tuffare i AL och NL. Och ja, det är det. Men det är inte alltid den intensiteten i omgång 57 eller 23 av 82 omgångar. Man får, ibland är det så att det blir betydligt mer öppna lägen i Nordamerika. Trots att det är bättre spelare i NL i alla fall. Betydligt bättre spelare. Så att jag tror att han blev tempotorsk på isen. Han hade inte med att göra det han ville göra. Och se till förväntningar och sånt så kan han inte vara annat än en flopp, en etta. Det smärtar mig att säga det, men...
Ja. Han är inte på gränsen till en etta även utan förväntningarna?
Nej, alltså han hade väl ändå liksom... snitt av 0,5 poäng per match för om jag inte är helt ute och turnerar. Ja. Så att... Så det skulle jag säga...
Du tar tillbaka allt?
Nej, det behöver inte göra. Så att, men någonstans där liksom.
Ja. Nästa man på listan är Tommy Sallinen.
Ja, precis. Skadad just nu. Oerhört rutinerad spelare som har liksom klippkort till rätt många klubbar i SHL. Ja, har ju stått för en sorts trygghet, rutin, erfarenhet när han har mycket skador. Men... det är väl en tvåa, skulle jag vilja säga.
Albert Sjöberg.
Hade en väldigt, väldigt bra säsong i Södertälje för 2 år sedan. Inte lika bra förra året. Kom in lite som en spelare som ville, kanske ville vara en finesspelare. har rätt bra hyggliga händer, rätt bra skridskoåkling, försökte göra grejer på SHL-nivå och det funkar inte. Och sen har han väl stöpt om sig själv lite till att bli mer hårt jobbande spelare lite längre ner i hierarkin. Och det tog tid, tyckte jag. Jag tyckte jag först nu, ja, vad ska jag säga, efter jul någonstans, där man känner att han har gjort ett litet avtryck. Man känner att man får ut något av hans, av ett hårt jobb i alla fall. Och det måste någonstans vara bottenplattan om man skulle lyckas i SHL, om man inte är oerhört skicklig och kommer in liksom. Men det är få spelare som kommer in från allsvenskan och är oerhört skickliga, så att säga. Och en tvåa.
Mm. Tro det eller ej, Kent, men nu har vi faktiskt kommit till sista namnet på listan.
Ja, det var väl det säger jag. Nej, om det är så, yes.
Axel Sundberg.
Ja, det är också en värvning av från Örebro, och där finns ju liksom rätt många gemensamma beröringspunkter med nyss nämnde Sjöberg. Han värvades från Mora till Örebro den här säsongen. Det tror han gjort 17-18 mål i Mora. Högerskytt, bra skott, inte lyckas alls i Örebro. Rätt klassiskt exempel just på det, att man kan inte omsätta sitt målskytte och sina kvaliteter från allsvenska på en högre nivå. Och han har ett kontrakt även nästa år. Jag tror att de känner nog att ja, vi kanske inte får igång honom, de här finesssidorna man har sett i honom, det här skottet den här säsongen, men han är lite så sparkapital i finessa. Visst, det kan lossna. Han har inte fått så mycket speltid och jag tycker inte han har sett så där övertygande ut fram till matchen igår. Där tyckte jag han tog på sig den här jobbarkepsen och fick mer speltid, jobbade hårt och försökte även skapa läge för sig själv och sitt skott och sköt, trodde på sitt skott och sköt lite från distans, och det ser betydligt mer lovande ut. Det såg ut som en spelare som de kanske inte får full nytta av nu under här på vårkanten, men mycket väl kan bli, ha lite sådär jokerpotential i sig, så jag säger en tvåa med förbättringspotential.
Innan vi avslutar då, Kent, tänker jag, men när du väger allt, samman allt det här, vad sätter du för betyg på själva värvningsarbetet som helhet?
Alltså ligger och slåss, okej, lite budget, ligger och slåss för din existens med 6 omgångar kvar. Hittat ett bra guldkorn, men ändå känslan är att Liljan har inte löst målvaktsfrågan fullt ut. Hittat ett par riktiga guldkorn i Janne K. Kiwi Halme. Janne K. i och för sig en spelare som har väl gjort 100 i NHL-match och haft nästan en hel säsong i NHL. Så att han kanske inte är liksom i sån där finstämpel på. Men det är ju på Kiwi Halme. Pajunemi också en bra värvning. Men ändå betänker jag var de ligger i tabellen, just det jag nämnde med målvakterna. Och jag känner också att kanske att, vad ska jag säga, min känsla är att kanske medelspelarna, de lite längre ner i hierarkin, är kanske lite svagare jämfört med förra säsongen. Kanske lite jämnare lag. Så jag säger, jag vet att Björn har blivit hissad för många sina värvningar, men väger man in allt så skulle jag vilja säga att en trea, stark trea, det beror lite på vad vänder och vrider på, men man kan betrakta det som en stark trea.
Ja, du tar litet steg upp från mellanmjölk.
Ja, lite steg upp från mellanmjölk, men man får ju ändå väga in allt och det har varit hits och misses, men så är det ju alltid när man värvar. Jag tycker inte att han betyget godkänt är för svagt för ändå för de guldkornarna har satt, men där finns ju en del frågetecken, så att säga. Jag menar, jag vet ju att Henrik Evertsson i Växjö, som är har ju varit i den här rollen väldigt, väldigt länge och väldigt stor framgång. Inte har spenderat jättemycket mer pengar än vad Malmö Redhawks också gjort på sin budget. Också det här, naturligtvis hade han en mycket bättre stomme att stå på. Och hade väl också det här att folk går till Växjö för de vinner ju liksom en tid vartannat år typ.
Ja, vi får se vart det här tar vägen. Det är ju som nämnts flera gånger, 6 omgångar kvar. Det är fortsatt dramatiskt i streckstriden i SHL. Vi återkommer om cirka 2 veckor, tänker jag.
Ja, men vi har väl planerat där någonstans mellan grundseriens slut och golfsäsong eller kvalspel eller slutspel.
Så är det. Det här har varit det 36:e avsnittet av Redhawks-podden. Jag heter Fredrik Hedenskog. Jag har haft sällskap av Kent Lejon Jönsson, eller det är framförallt Kent Lejon Jönsson som har pratat, av sällskap av mig. Ansvarig utgivare är Jonas Kanje. Tack för oss. Hej hej.
Hej hej.